Tack för inbjudan hit. Vad kul att alla ni är här. Det här som du ber mig om, Per, att berätta vem man själv är, det är ju svårare än att hålla ett föredrag. Vem är man? Men jag bor i Göteborg. Jag är gift med, jag har en fru. Hon heter Lotta och vi har tre barn tillsammans. En Karl-Petter, en John och en Ludvig. Jag arbetar halvtid som församlingspastor, det gör jag sedan 30 år tillbaka. I en frikyrkoförsamling, en pingstförsamling i centrala Göteborg. Där jag mest är inriktad mot diakoni och socialt arbete i en väldigt, väldigt, väldigt kreativ fas i vår stad och i vår församlingsliv. Och så skriver jag. Jag skriver korta texter regelbundet. Jag skriver krönikor i Göteborgs-Posten, har gjort det i 19 år. Och jag vet att det finns ett uttryck i Norge som heter fast spaltist. Och det har inte vi i Sverige, men jag tänker att jag är nog fast där. Ja. Spaltist. Och så precis som Per säger så har jag skrivit böcker i 10 år och eller i 20 år och då är det så här att ibland händer det ju att man stöter ihop med någon läsare och jag tänkte börja med den fullständigt oväsentliga lilla berättelsen om det märkligaste, det raraste möte jag har haft med en läsare någonsin under de här 20 åren. Och bakgrunden var att jag var med min yngste son Ludvig. Och för att det här ska bli begripligt så bör ni veta att vår äldste son och vår yngste son Ludvig föddes med fortskridande, fortfarande odiagnostiserad hjärnsjukdom. En tragisk historia som gjorde att de tidigt blev funktionshindrade och att vi miste dem när de var 14 och 15 år gamla, så dog de ifrån oss. Och vår mellanson är frisk. Men jag åkte i alla fall med Ludvig till Teneriffa en gång. Du var 7 år gammal och vi åkte just dit därför att där finns ett ställe som heter Vintersol som är för reumatiker framför allt, men det är ett fantastiskt ställe för människor med funktionshinder med varma bad och behandlingar. Och vi fick en sån magisk vecka han och jag själva utan, jag får säga, kvinnor och barn. Men vi fick en magisk vecka, solen sken och vi var där på Vintersol på dagarna och tog lite behandlingar och varje dag så flöt vi omkring i den där stora poolen. Och så händer det en dag mot slutet av vår vistelse att det är bara Ludvig och jag och en gammal, liten, skintorr tant som simmar i poolen. Och förutom oss. Och hon simmar med ganska kvicka rörelser så här i sina cirklar. Och vi flyter omkring, jag flyter med Ludvig så här i våra rörelser. Och så ibland kommer vi nära varann så här, så väldigt nära. Och då känner man ju väldigt tydligt när man är bara vi i en swimmingpool att den här människan vill väldigt gärna prata med oss, men hon törs inte, hon vågar inte. Så till sist när vi hade flyttat, vi och hon hade liksom gjort sådana här ansatser, ni vet. Men så hade hon fortsatt att simma. Så då såg jag att Ludvig log så vackert åt henne. Så då såg jag min chans att hjälpa henne lite grann. Så då sa jag till henne så här, men ja, fick du ett smile, sa jag. Och då var det som att dra ur en propp. Då kom ju allt hon hade förberett när hon hade simmat. Och så sa hon så här, ja, jag fick ett så vackert leende av honom. Och sa hon, hur gammal är han och vad heter han? Och hon frågade massor med saker. Och vad har han för funktionshinder? Och jag berättade och berättade och berättade medan vi höll oss flytande. Och när det kändes som att nu har jag svarat på alla hennes frågor, då flöt vi ifrån varann igen så här. Och så tänkte jag att nu var väl det här färdigt. Men när vi närmade oss igen, då högg hon omedelbart och så sa hon så här. Jo, sa hon, det var en sak till. Sa hon, jag vet en hel del om såna här barn, sa hon. Jaha, sa jag. Hur kommer det sig? Jo, förstår du, jag har jobbat på Akademiska sjukhuset i Uppsala under professor Si och professor Så. Och sa hon, så att jag vet en hel del. Och sen förstår du, sa hon, så har jag läst, sa hon, den här Thomas Sjödins böcker. Jag vet inte om du känner till honom, sa hon. Och jag förstod ju att den här människan har icke en aning om att det kan vara jag. Absolut inte en susning. Så jag tänkte, hur hanterar jag det här? Så vi tog en vid cirkel så här, utan att jag svarade på detta med hans böcker. Och så under tiden gjorde jag upp min plan, så när vi kom nära igen så tänkte jag, nej men anfall är bästa försvar. Liksom. Så jag sa så här, jo du, så här, den här Thomas Sjödin du nämner, sa jag, det är jag, sa jag. Jag trodde att hon skulle drunkna faktiskt. På fullt allvar. Dagen efter visste alla på Vintersol vilka vi var. Och ville komma och hälsa och berätta att de hade läst något eller sett något i tv eller så. Och sen åkte vi hem därifrån, Ludvig och jag. Men jag bär det där minnet som en fantastisk skatt. Som ju inte bara berättar om hur dråpligt det kan bli ibland, hur böcker liksom letas ut. Jag har det som någon slags dröm också om en kväll som den här till exempel. Att ibland säger vi att ja, livet är så stort, det är så skiftande, det tar så olika vägar och det är så långt emellan oss. Men det händer faktiskt också att man plötsligt befinner sig i ett rum och så märker man att trots att livsöden går åt vitt skilda håll så finns det någonting där som vi har djupt, djupt gemensamt. Och när vi får vara med om att vi träffar det, då kan en kväll faktiskt få konsekvenser för livet. Det är min blygsamma målsättning att det skulle hända ikväll, att vi inte bara pratar till varandra utan att vi rör vid varandra i en djupare bemärkelse. Bakgrunden till att jag skrev den här, jag får nästan låna boken av den, så konstigt. Jag åkte ifrån mitt svenska exemplar, jag är lite beroende av att hålla i den bara när jag pratar om den. Men bakgrunden till att jag skrev den här boken som heter Mens du vilar, den heter i Sverige Det händer när du vilar, som är lite annat. Bakgrunden var egentligen att en väldigt vardaglig händelse, och jag tror att ni alla känner igen det här, och nu ska jag inte titta på någon särskild, utan ska säga särskilt ni som har kommit upp lite i åren, jag tror att ni känner igen den här händelsen. Och det är när man stöter ihop med någon på stan som man inte har sett på evigheter. Och så vet ni hur sådana samtal låter, när man säger så här, nej men hallå, hej, vad länge sedan, och bor ni kvar i radhuset, och är du fortfarande gift med henne, och ja, så uppdaterar man sig. Och sen kommer man ibland på att man vill berätta någonting spontant, alltså något som man inte har planerat. Och så säger man så här, jo, jag träffade henne här om dagen. Du vet, hon som vi träffade där och där. Vad är det hon heter nu igen? Så går det ju inte att få fram namnet. Du vet, hon som jobbar i mataffären, inte den mörka i kassan utan den andra. Så provar man med alfabetet så här, blicksnabbt i huvudet, A B C D E F G H. Ingenting händer. Förrän den andra säger ungefär så här. Men släpp det. Spelar faktiskt ingen roll vad hon heter. Berätta färdigt. Då kommer namnet. Med någon självklarhet som gör den här minnesluckan nyss nästan genant. Och så började jag tänka så här. Och det är hela upphovet i den här boken. Jag började tänka så här. Tänk om detta är ett mönster i tillvaron. Som rör väsentligare saker än ett förlorat namn eller en bortglömd kod. Tänk om det här rör viktiga områden i våra liv. Så jag tog den där tanken. Som i min begreppsapparat blev följande. Det händer när du vilar. Som inte tycks hända när du försöker. Jag tog den tanken, så la jag den som ett raster över en rad situationer i våra liv. Och så fann jag till min egen förvåning att det här mönstret håller väldigt långt. Någonting händer när du vilar. Som inte tycks hända så länge du försöker. Och jag ska exemplifiera detta ikväll på tre områden. Och det första är en ganska självklar arbetssituation. Den kan se på tusen sätt. Men vem har inte suttit i sitt arbetsrum, hållit på med en uppgift som man måste bli färdig med, som inte vill sig. Alltså hur man än gör så blir det inte bra. Och man känner det själv. Om man provar liksom att vända på alltihop och tänker om jag börjar från andra hållet så hittar en annan ingång. Så, men det kör sig ändå och till sist så ger man temporärt upp. Så tänker nej, jag får släppa detta. Jag får gå och dricka kaffe istället. Eller gå och prata med någon kollega i ett annat rum. Och rätta mig om jag har fel, men jag hävdar att man hinner inte lämna mer än lämna sitt arbetsrum och så gå halva korridoren i riktning mot kaffeapparaten förrän det plötsligt bara pling. Och så har man plötsligt lösningen på den uppgift som ligger kvar inne på skrivbordet. Hur kan det komma sig? Det var som om man måste släppa den en stund. Sluta försöka ge upp temporärt för att man skulle bli tillgänglig för de där nya tankarna som tydligen inte kommer när man liksom försöker och försöker och försöker. Alltså, det händer när du vilar som inte tycks hända när man försöker. Det andra exemplet är svårare. Och då tänker jag på det ömtåligaste i våra liv, nämligen kärleken. Och så tror jag så här, det här tror jag med efter att ha levt länge med en och samma kvinna, så tror jag att konsten att älska någon och att få förbli älskad över tid i hög grad är en fråga om att orka och våga släppa taget om varann. Alltså att inte hålla varann för hårt. Det tror jag mer och mer. Det är något bakvänt med kärlek och det är att när man liksom försöker för ivrigt, när man är för på och allting ska bli så oerhört bra, så är det som om man motverkar kärlekens eget väsen. Som om kärleken alltid måste få komma av egen fri vilja. Och därför så är min tanke att det måste i varje kärleksrelation finnas ett sånt där rum av vila. En plats av kravlöshet, av icke-ambition. Där man nästan säger, det är gott nog som det är. Det behöver inte bli bättre och bättre och bättre varje dag. Det är bra nog som det är för att kärleken ska vilja komma igen och igen. I engelskan finns ett fantastiskt uttryck och det är uttrycket falling in love. Är inte det obeskrivligt vackert? Och det är ju helt livsfarligt. För ni hör vad det betyder om man översätter det. Så att man faller när man älskar. Man faller i kärlek. Och i svenskan så har vi lånat det där till inledningsfasen av en relation. Nämligen till förälskelsen. Och så säger vi så här, jag tror ni gör det i Norge också. Att ja, jag föll för henne hösten 1984. Och hon föll för mig förhoppningsvis samma höst. Eller hösten därpå. Men alla ni som har levt länge med någon vet ju att det räcker faktiskt inte att man föll för varann hösten 1984. Om kärleken ska ha en chans i det långa loppet så får man allt fortsätta falla för varann igen och igen och igen. Och det är det som gör kärleken så farlig. Att älska, skulle man kunna säga, det är alltid att släppa taget och falla. Man har liksom ingenting annat att hålla sig i än själva kärleken. Det finns i Höga visan i Bibeln en fantastisk liten bild av det här. Och det här, jag tror att det här står i det fjärde kapitlet. Hela det här är ju en ordväxling mellan, en dialog mellan brud och brudgum. Och i den där sekvensen som jag tänker på så finner man bruden, och hon har somnat mot brudgummens arm så här i deras kärleksgömsle eller kärleksnäste. Hon ligger där och sover. Och in i detta kärleksmöte, märk väl, som just nu är helt kravlöst. Ingen begär något av den andra. Båda vilar i varandra, hos varandra. In i det mötet kommer en uppmaning. Och det är uppmaningen: oroa inte kärleken. Stör den inte förrän den själv vill. Och jag tror nyckelordet i detta är ju förrän den själv vill. Som om kärleken måste få vara med om det där faktiskt ganska kravlösa för att igen och igen vilja komma. Kort sagt, det händer när du vilar i kärleken. Jag tror det mer och mer. Det som inte tycks hända när man försöker allt för krampaktigt eller allt för hårt. Och ska jag ta detta till ett tredje område. Och det rör det som är absolut mitt favoritområde, och det är tro. Och det är så roligt när man skriver böcker som jag gör. Det är säkert fler i lokalen som gör det också. Och då händer det där fantastiskt att folk kommer fram och säger saker till en som har läst och så. Och vet ni, inom parentes, vilken är den absolut vanligaste kommentaren jag får från män om mina böcker är? Den lyder så här: min fru tycker mycket om dina böcker. Jag funderar fortfarande på vad jag ska svara. Jaha, men inte du eller? Ja. Men jag brukar aldrig svara och säga: vad roligt, hälsa din fru så jättemycket från mig. Men en dag kom det fram en läsare som haffade mig på stan, och så sa han så här: ja, San, det är du som är Thomas Sjödin. Ja, jag har faktiskt läst en av dina böcker, sa han. Och nu råkade det vara så här att jag tyckte att den var ganska bra, men, sa han, du har ett stort problem. Och, sa han, det är ju att överallt, här och där, så skriver du om Gud, du skriver om tron och du citerar bibelord ibland. Och sa han, det är fullständigt hopplöst, sa han. Men jag har ett tips till dig, för han delade inte alls min tro. Jag har ett tips till dig, sa han, och det är: ta allting, om du ska skriva en bok till, sa han. Det lät inte som han tyckte att det var helt nödvändigt. Men om du ska skriva någon bok till, sa han, så ta allting som handlar om Gud och tro och religion och Bibel. Och så packar du ihop det liksom i ett kapitel precis i slutet av boken, sa han. För då, sa han, då kan ju vi som inte liksom gillar det där pratet, vi kan läsa de 19 första kapitlen och tycka det var en bra bok. Och så kan ju de som gitter läsa vidare det sista kapitlet då. Alltså det han föreslår är att man ska ha ett alternativt slut, eller dubbla utgångar som det kallas i teologin. Jag sa till honom: vilken fantastiskt bra idé, sa jag. Den är helt omöjlig. Och så berättade jag för den här mannen att tron är inte sån i mitt eller vårt liv att man kan bena ut den som man benar ur fisk ungefär. Utan tron finns, sa jag, i varje kapitel av vår livshistoria. Den går inte att skilja ut. Tron är snarare någonting nästan vätskeliknande som har upptagits i det material som hela mitt liv och vårt liv är byggt på. Det går inte att säga: det här handlar om tron, det här handlar inte om tron, det här är vardagen, det här är något annat. Allting sitter ihop, sa jag. Tack för ett jättebra förslag. Men det är helt omöjligt. Och så skildes vi åt. Jag har ingen aning vad han tänkte. Men vad är tro? Alltså jag skulle vilja säga att jag landar mer och mer i att formulera tro utifrån den här tanken om vila. Tänk om tro är att kanske snarare att kapitulera tillfälligt och ta emot någonting som bara kommer när jag kapitulerar, än att försöka. Tänk om tro är att äntligen slippa försöka tro mer eller bättre eller riktigare, utan istället bara säga att ja, det här är för stort för mig. Ja, men jag vill gärna ta emot. Jag måste på något sätt släppa det krampaktiga för att gåvan tro, som ju alltid är en gåva, ska ha en chans att leta upp mig. Och jag träffade en kvinna som beskrev det där så fantastiskt bra. Hon sa så här, att hon började med att säga att jag har läst dina böcker. Jag är verkligen avundsjuk på din tro, sa hon. Jag skulle, i flera år har jag sagt att jag skulle så gärna vilja ha en tro. Jag skulle så gärna vilja, jag ska behöva en tro. Och jag har försökt, sa hon. Jag har bett och bett och bett och bett, men hon sa, det svarar aldrig i andra änden. Det är bara jag som pratar. Och till slut så kom hon till en punkt där hon berättade att hon gav upp. Och hon gjorde det för följande ord. Och jag vet inte vem hon sa dem till, för hon hade precis gjort slut med Gud. Så hon sa här, jag sa följande ord. Nej, sa hon. Jag är bestämt ingen religiös människa. Tack för mig. Amen, sa hon. Och ni har redan räknat ut vad som hände. Då mötte hon Gud. Och hon gjorde det på ett sätt bortom de egna krampaktiga försöken. Det var som hon måste sluta försöka, släppa taget, våga förlora för att det där undret skulle ha en chans att leta upp henne och hända. Som att det händer när du vilar, det som inte händer när du försöker. Och när min bok hade kommit, det är precis ett år sedan den kom på svenska, så hände det att det ringde hemma hos oss tidigt en morgon där det var författarinnan och poeten Ylva Eggehorn. Jag tror ni känner till henne i Norge också. En fantastisk människa. Det var inte jättekonstigt att hon ringer, det gör hon ibland. Men hon, ni som vet vem Ylva Eggehorn vet ju att hon är ju väldigt vän. Liksom ett sånt där, ett väldigt vänligt väsen och pratar så vackert och sakta och fint. Och den här morgonen så var hon på hugget verkligen. Hon var som en iller i telefonen och sa så här. Ja hej, det är Ylva, sa hon. Du, jag har precis läst din bok. Jag måste få träffa dig, sa hon. Fort och prata om den. Och det råkar vara så, hon bor utanför Stockholm. Det råkar vara så att jag är i Göteborg nu, sa hon. Kan du tänka dig att komma in och äta frukost med mig imorgon bitti på SAS Radisson Hotel, sa hon. Ja, och jag vill säga, vem säger nej till en frukost med Ylva Eggehorn? Inte jag i alla fall. Så jag åkte in och så satte vi oss och nästan omedelbart när jag satte mig vid bordet så sa hon så här. Vet du om, sa hon, att det som är huvudtemat i den här boken, att det händer när man vilar, det som inte händer när man försöker. Vet du att det var själva grundmotivet i den väckelserörelse eller förnyelserörelse där jag blev ett Guds barn en gång, sa hon. Den som kallades för Jesusrörelsen. Kallar ni den det här också? Ja. Där blev ju Ylva ett Guds barn och då var hon ju redan känd i Sverige som ett sånt där underbarn. Hon debuterade när hon var 13 år som poet. För övrigt med en bok som heter Jesus älskar dig, som ju var en helt omöjlig titel i Sverige vid den tiden. Men som gav henne en plattform i Sverige utifrån hennes oerhört enkla men varma berättelse om tro. Och så sa hon... Kommer du ihåg, sa hon, att vilka sånger vi sjöng i början på 70-talet i Jesusväckelsen, sa hon. Och då berättade jag sa lite så här, vänligt men bestämt till Ylva att jag har ganska svaga minnen, får jag säga, av vad det sjöngs för sånger i Jesusrörelsen i början på 70-talet. Jag var typ 11 år då eller något. Men hon minns. Och så händer det alldeles underbara att Ylva Eggehorn sjunger för mig i frukostmatsalen på SAS Radisson Hotel. Tre sånger som exempel. Och först sjöng hon så här. När jag vilar verkar Jesus i mig. När jag vilar från mina verk. Och sen sjöng hon. Genom stillhet och förtröstan ska vi vara starka. Och sist men inte minst så sjöng hon, Herren ska strida för eder och i skolan vara stilla därvid, stilla därvid. Detta är 70-tals svenska om ni undrar över språket. Och så när hon har sjungit de här tre sångerna för en ganska förvånad frukostmatsal så slog hon ut med armarna och så sa hon, ser du mönstret, sa hon. Det händer när du vilar. Det som inte händer så länge du försöker. Det här, kära vänner, det är mitt viktigaste budskap. Om du skulle vara med den här kvällen som är en sån där människa som längtar efter en tro, som söker en tro men som inte riktigt liksom kommer fram. Tänk om det är tid att kapitulera, att sluta försöka och så bara tillåta undret ske i ditt liv, det under som är tro. Nu ska jag släppa det där och så ska jag ta ett spår till. Orkar ni? Ja, jag får säga att om det är någon av er som somnar medan jag pratar, jag ser ju allt här framifrån, så det gör verkligen ingenting för min del. Alltså jag blir nästan bara glad, för då har vi ju hittat en, liksom en samtalston i detta med vila. Men jag ska lämna de här, liksom, den där sortens tankar, ska jag säga att när jag skrev den här boken så kan man säga att jag bestämde mig för direkt att jag ska inte skriva någon sån där text som ojar sig över hur fort vi springer och hur fulla våra kalendrar är och alla ständiga uppkopplingar och mobiltelefoner överallt. Och så. Det finns tillräckligt många som tjatar om det jämt. Jag tillhör dessutom de som tycker det är ganska intressant med den moderna tekniken. Utan jag ska försöka skriva en fullkomligt gnällfri text som egentligen bara slår på en enda sak, och det är följande: vilka värden i våra liv äventyrar vi om vi inte tar den regelbundna vilan på allvar? Det är mitt huvudspår. Jag skriver inte generellt om liksom allt som kan vara vilsamt och behagligt, utan mitt huvudspår är egentligen att säga att om vi inte tar rytmen i livet på allvar, alltså växlingen mellan arbete, hårt arbete och vila, vad är det då som hotar att förloras i våra liv? Och det är precis det jag precis har nämnt. Jag tror det handlar om kärlekarna. Jag tror det handlar om tron i våra liv. Jag tror att det handlar om kreativiteten i våra liv, som faktiskt bygger på växlingen mellan vila och verkan. En vecka efter boken hade kommit så hade jag turen att Göteborgs-Posten, som är vår morgontidning, hade en brett uppslagen intervju med en kvinna som heter Kristina Gliese. Kristina Gliese är överläkare och hon är chef för enheten för stressmedicin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Det var en fruktansvärt allvarlig intervju som handlar om vådan av långvarig stress. Jag ska citera två saker och ha det som bakgrund. Det första är att hon säger så här, och nu vill jag att ni hör att det är inte en överhettad pingstpastor som säger detta, utan det här är en av de människor som i Sverige har forskat mest, arbetat mest med stressrelaterade sjukdomar. Säger hon så här: långvarig stress utan återhämtning gör oss sjuka i hjärnan. Slutcitat. Lite senare låter hon det här falla ner i några mer vardagliga tankar. Och så säger hon så här att vi måste därför, skriver hon, tänka på hur vi hanterar våra liv. Fysisk aktivitet, tillräckligt med sömn och regelbundna vanor är grunden. Fysisk aktivitet, tillräckligt med sömn, regelbundna vanor, det är grunden. Men det handlar också, säger hon, om att se realistiskt på livet, inte ha överdrivna förväntningar, sänka tempot och lära oss att ta pauser. Och märk att de här fyra sakerna egentligen säger två saker. Och det är att det här handlar om hur vi faktiskt organiserar våra liv, hur vi lever våra liv. Men det handlar också om hur vi tänker om våra liv. Det som styr mycket är också vad vi förväntar. De orealistiska tankarna om allt som kan rymmas i våra liv. Svaret ligger någonstans i en kombination av tankar och åtgärder, tror jag, på detta område. Ska jag säga precis vad som hände i vårt kök den här förmiddagen när jag läste Göteborgs-Posten. När jag hade läst den där skakande artikeln så la jag ner tidningen, jag fyllde min kaffekopp och så tänkte jag så här: jaha, det här visste jag redan, alltihop faktiskt. Men jag tänkte en tanke till, och det är den här kvällens fråga. Om det nu är så att vi vet att långvarig stress utan perioder av återhämtning är så skadligt eller vådligt så att det bryter ner hjärnan, hur kommer det sig då att så många idag i vårt samhälle liksom, springer på, jobbar på som om vi ingenting visste, som vi inte hade hört detta, fram till den punkt när livet brister och vägen tillbaka kan bli oerhört lång, om ens möjlig ibland. Hur kommer det sig? Alltså det är som om vi vet det här, men vi vet inte. Det är som om vi redan liksom känner till hur allvarligt det är, men vi bryr oss inte. Larmet går, men det är som om vi hör inte att det larmar. Det engagerar oss inte. Jag fick lite svar på faktiskt på den här varför-frågan. Det var, jag läste en amerikansk tidskrift som hade gjort en studie på hur folk i olika delar av världen reagerar på brandlarm i varuhus. Det här var en fasligt intressant studie. Man hade gjort den på 8 platser i världen. Och man hade via webbkameror och sen korta intervjuer med de människor man hade filmat, så hade man utlöst brandlarmet i varuhuset, filmat hur människorna rörde sig och sen efteråt frågat varför de gjorde som de gjorde. Det som var riktigt intressant med det här testet var att det fanns ett folk i världen som skilde sig markant från alla de andra. På det sättet att när brandlarmet gick så gjorde det här folket sig ingen som helst brådska. Det av ett enda skäl, sa de när de blev intervjuade sen. Och det var att nej, men de visste redan att om brandlarmet går, ja, då är det antingen en övning eller ett falsk larm. Alltså ingen orsak till oro. Jag måste tyvärr säga att det folket som ingick i undersökningen, det var svenskarna. Och jag tycker att det är fasligt intressant. När folk i andra delar av världen släpper vad de har för händerna, rusar mot nödutgångarna för att rädda sina liv, ja, då står vi svenskar kvar i våra så här spikraka kassaköer. Och så funderar vi på om vi ska betala med kort eller kontanter. Larmet tjuter hela tiden. Jag tar kortet kanske så jag har lite kontanter på fickan. Nej, ju sanningen skulle kunna vara att det brinner i en annan del av varuhuset. Vi måste ut för att rädda våra liv. Tänk om det är så här vi reagerar, hanterar larmrapporter som kommer idag faktiskt i väldigt stridström, som säger, alla säger samma sak, att om man inte får in en rytm mellan arbete, anspänning, uppdrag och återhämtning, vila, rekreation, så kommer människan att köra i väggen förr eller senare. Tänk om det så här vi hanterar de uppgifterna. Och nu tänker jag påstå någonting rätt i ansiktet på er. Och ni får jättegärna säga ifrån. Men när det kommer till detta som jag nu har sagt, så vet ni redan tillräckligt mycket. Jag behöver inte åka från Göteborg för att säga det. Ni vet allt det här redan. Det vi behöver nu, jag och ni, är inte mer kunskap. Det vi behöver nu är mod. Mod att ta den kunskap vi har på större allvar och så låta den liksom få forma vårt sätt att leva. Det jag talar mig varm för nu, och det är egentligen det den här boken handlar om, det är ju att det är inte långsamhet som ni har hört det. Det finns i Sverige en bok som har sålt i jätteupplagor, en fantastisk bok som heter Långsamhetens lov av Ove Wikström. Och jag gillar verkligen den boken, men jag sjunger inte långsamhetens lov själv. Vad jag däremot sjunger, det är tempoväxlingarnas lov. Och det är i min värld någonting annat än långsamhet. Vi är ganska många människor som har någon slags rytm i våra kroppar, i vårt sätt att vara som människor, som när folk säger så här, ja, men du måste sänka tempo, dämpa, ta det lite lugnare, gå inte så fort. Jag tillhör de som får, jag får panik när folk säger så. Därför att det finns säkert människor som trivs alldeles utmärkt med att gå sakta och prata tyst och allt sånt. Men alla är inte sådana. För mig är tempoväxlingar någonting helt annat. Och det bygger på en väldigt enkel tes. Och det är följande. Det är inte farligt att ligga i, alltså hänga i, jobba hårt. Så länge man lär sig att lägga av. Det är den enkla tesen. Jag tror till och med, och massor med forskning stöder det, att det är inte farligt att ligga i rejält en längre tid. Bara man lär sig att lägga av rejält en längre tid. Det som sliter ner människor är inte hårt arbete. Det mår vi ganska gott av. Det som sliter ner oss, det är när veckans alla dagar börjar gå i ungefär samma tempo. När det inte blir någon skillnad mellan det som skulle vara helg och vila och arbetsdagar. Utan ungefär samma spänning mal på genom allt. Då säger mycket forskning att då nöts människan ner på ganska kort tid. Och när jag tänker så här så då hamnar jag i minnet i min uppväxt. Jag ska berätta kort om min pappa som har lärt mig jättemycket på detta område. Min pappa förekommer väldigt mycket i mina böcker. Allt som oftast dyker upp, och det beror bara på en sak, och det är att jag saknar honom jättemycket. Han har varit död i över 25 år, men det är också någonting hoppfullt med det där att människor som dör inte försvinner, utan de finns med på ett annat sätt och ibland faktiskt på ett starkare sätt. Pappa är med mig i jättemycket av det jag tänker och gör. Det är den märkliga upptäckten att när åren går och man blir äldre så upptäcker man vad fruktansvärt lik min pappa jag börjar bli. Men min pappa och hans bror Anton, vi växte upp i ett litet samhälle som heter Kramfors. Det ligger långt upp i norra Sverige. Och min pappa och hans bror Anton, de gick allmänt i det här lilla samhället under öknamnet Bröderna Bråttom. Och det fanns ett skäl till det, och det var att de gjorde allting väldigt snabbt. Alltså de gick fort, båda två småsprang alltid. De körde bil fort och lite ryckigt. Pappa skrev maskin på den här firman de hade. Med en hastighet som jag nog aldrig har sett liknande faktiskt. Och nu ska jag berätta för er som är yngre i lokalen, det är häpnadsväckande att skrivmaskinerna på den här tiden hade ingen enterknapp, tror eller ej. Utan istället så fanns det en vals här där man sköt ner sitt papper så här, och så vred man ner det där i en vals, och så var det en arm här, så när man slog på den så vreds ju valsen och så bytte man rad. Och varje gång man gjorde, minns ni, varje gång man stod på den armen så lät det pling, ja, precis, pling, även i Norge alltså, inte plong, nej, pling. Ja, och jag minns, jag jobbade 2 år på firman, och jag minns ibland att jag stod och lyssnade på när pappa fakturerade. Det gick så fruktansvärt fort. Jag tyckte det plingade oavbrutet, och jag tänkte så här, alltså får han in några pengar alls på de här fakturorna? Hinner han skriva något på raderna? Allting gick i detta tempo. Men så rätt vad det var, varje dag upptäckte jag ganska snart, jag var nog 19 år när jag började jobba där en period. Då upptäckte jag att rätt vad det var så försvann Anton och Gösta, och det blev helt tyst på firman. Så tänkte jag så här, undra vad de gör när de försvinner, alltså vad de tar vägen. Jag tänkte, de kan ju inte gå på toaletten samtidigt i alla fall. De är ändå bröder, men det finns ju någon gräns. Så jag bestämde mig för att jag ska ta reda på vad de gör. Så att när de försvann så gick jag efter en stund ut genom de här stora magasinen. Längst ut låg textillagret eller gardinlagret. Där hittade jag pappa och hans bror. De hade krupit upp på varsin sån här hög trave av gardintyg. De låg på rygg med knäppta händer på magen så här. Och de sov så innerligt gott. Alltså de sov på metervara, om ni förstår. Så gick det en kvart, kanske 20 minuter. Plötsligt så hörde man igen de här kvicka stegen i korridorerna. Pappas skrivmaskin började plinga igen. Och så har det slagit mig i efterhand att ingen skulle någonsin komma på tanken att över deras liv skriva ordet långsamhet. Ingen. Men det som är riktigt intressant, det är att ingen skulle heller faktiskt komma på att skriva ordet stress över deras liv. För de var inte stressade. De var inte det. Vad de däremot hade lärt sig, det var tempoväxlingar. Ligg i och lägg av. On, off, på, av. Och jag är övertygad om att det var det som gav dem en hållbar livsstil. Och det här visade sig på två områden i deras liv. Och jag utvecklar dem båda fast lite djupare än så här i boken. Det ena är det jag precis har nämnt. Det är de korta avbrotten i det löpande. Det andra som jag skulle vilja avrunda med och landa i en stund, det är ju att det fanns en sak som de här två herrarna var oerhört noggranna med. Och det var vilodagen. Alltså att en dag i veckan skulle skilja sig markant ifrån veckans andra dagar. När det kom till söndagen som var deras vilodag, då var Anton och Gösta på aktiebolaget Lundberg och Sjödin fullständigt omutliga. Då gjorde man inte något arbete. Och ibland ska jag säga till den grad att det blev jobbigt för omgivningen. Och jag tänker att det går inte att backa bandet idag. Det är inte det som är min poäng, att vi ska tillbaka till det. Men jag tror att vi slängde ut den här välsignade tanken om att var sjunde dag skulle vara en annorlunda dag. Jag tror vi slängde ut den för fort. Och här kommer den här kvällens enda profetia. Hittills i alla fall. Den lyder så här. Jag förutspår att efter 5-2, ni vet, alltså den här faste modellen som fått ett enormt genomslag i Skandinavien. Efter den så kom något som heter 16-8, som var en utveckling på det här, en livsstilskod. Och jag förutspår att nästa stora livsstilskod i våra länder kommer att heta 6-1. Och den har sina rötter i följande text i Andra Mosebok kapitel 20. 6 dagar ska du arbeta och sköta dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Det är världens äldsta livsstilskod, livsstilsrytm. Låt oss kalla den för 6-1. Översättningen i den svenska åtminstone Bibeln är inte helt perfekt här. Därför att inte utföra något arbete som det slutar med borde egentligen, säger åtminstone de judiska rabbinerna, översättas att man ska inte tillföra någonting, skapa någonting eller ens förändra någonting under det här dygnet. Tänk på det ett ögonblick. För mig är det ljuv musik i öronen. Tänk er att få 24 timmar i veckan. När man inte måste utveckla allting. När det inte måste bli bättre och bättre dag för dag. Man behöver inte bygga ut huset. Man behöver inte renovera. Man behöver inte göra det. Utan det kommer ett dygn varje vecka när man bara kan ta det man har, ta emot det man har och kanske med en djup suck med utandningsluften säga: det är bra som det är. Inte för resten av våra liv, men för 24 timmar så får saker vara som de är. Vi rör det inte nu. Det låter för mig som evangelium. Och att överhuvudtaget liksom tänka eller föreslå att det här skulle kunna komma tillbaka igen. Alltså att det här är en väg att gå. Det är så ute och det är så gammeldags. Så att jag håller det för högst sannolikt att rätt vad det är så är det här hypermodernt. Och då skulle jag vilja att ni kommer ihåg vad ni hörde det först. Det här är 6-1. Jag ska landa i att bara kort säga att säga någonting om två av de huvudmotiv som jag har funnit i det judiska tänkandet runt sabbaten då, som jag tror är direkt översättbara till vårt samhälle idag. För när jag började skriva boken så tänkte jag så här, jag ska inte liksom försöka samla ihop allt klokt jag hört om vila och så skriva en bok om det, utan jag ska gå till de som har genom historien vårdat sig om den regelbundna vilan och faktiskt tänkt mycket runt och formulerat sig, nämligen det judiska folket, där det finns en skatt att ösa ur. Kanske inte att göra det exakt som dem, men ändå en skatt att ösa ur. Och runt det judiska tänkandet så är det väldigt spännande att säga att i judisk teologi och tanke så är vila aldrig att göra ingenting. Det förekommer inte, utan vila definieras som att göra någonting annat än det man gör till vardags. Därigenom öppnas en rad möjligheter att säga det som är vila i ditt liv, det som du liksom tar emot som en gåva, det behöver inte vara exakt samma sak som är mitt liv. Det kanske beror lite på vad vi gör till vardags. När rabbinerna får frågan vad som är tillåtet att göra eller vad man ska göra när man vilar, så ett svar att de säger, det är två saker man ska göra. Det ena är det man njuter av. Det andra är det man växer av. Och jag gillar den kombinationen, därför att om vila bara blir att göra det man njuter av, så kan vila ganska snart börja stavas leda eller tristess. Men om man kombinerar det man njuter av med det som jag vet att jag växer av som människa, andligt, mänskligt, mognadsmässigt, då plötsligt så händer någonting med vilan. Och det är då, tror jag, man kommer åt det här kreativa kraftfältet som egentligen vilan är. Alltså att någonting händer där som inte händer när man anstränger sig för hårt. Första tanken då om från det tänkandet, det är att det är slående eller anmärkningsvärt att bland 10 Guds bud så kommer budet om sabbaten, att vila en dag i veckan, om ni frågar mig, otippat högt på listan. Alltså på tredje plats i 10 Guds bud så kommer budet om att man ska vila en dag i veckan. Så efter heligheten och kärleken, dessa storheter, så kommer ledigheten. Är inte det nästan häpnadsväckande? Och först tänkte jag så här, hur kan det komma sig att bland bud som är så tunga, som att inte dräpa och inte stjäla, inte ödelägga någon annans kärleksrelation, så kommer plötsligt det här budet om att man ska vila en dag i veckan. Jag tycker det låter mer som ett spa-tips än ett bud, om jag ska vara ärlig. Men om man backar bandet och tänker man, varför kom buden till? Så då klarnar det ganska fort. Ja, buden kom ju inte till för Guds skull, utan buden kom till för människans skull, för att vi behövde någon slags yttre ramverk för våra liv så att vi skulle kunna leva tillsammans på ett värdigt sätt. Då klarnar bilden. Därför att min vila sitter alltid ihop med de andra. De människor som finns nära mig. Och om en man som jag skulle liksom leva högt tempo, vecka ut och vecka in, månad efter månad. Så det allvarligaste med det är ju inte att jag skulle slita sönder min egen kropp och min egen själ. Det är allvarligt nog. Det som är riktigt allvarligt, det är ju att jag med det sättet att leva som djupast sett är ett uttryck för egoism. Jag skulle med det sättet att leva liksom röra upp luften runt de människor jag älskar allra mest. Och för sent skulle jag få upptäcka att de som fick betala priset av att jag inte insåg att jag behöver växla mellan vila åt, mellan arbete och återhämtning, de som får betala priset för det, det var de människor som jag höll allra mest kär. Alltså de människor jag delar min vardag med. Skulle jag vilja säga det så innerligt jag kan. Om du är en människa som har nåden att vara älskad av någon och som älskar någon, var väldigt rädd om din vila. Därför att den är en investering i er kärlek. Kanske ska man till och med säga, var väldigt rädd om din livskamrats vila. Eller vilan hos den du lever nära. Ibland är det ju, det är lite svårt ibland att liksom ta sig vila. När man lever med, till exempel med en stor familj, så är det lite svårt ibland att säga, ja nej, men nu ska jag vila. Nu får saker och ting gå lite som du vill. Nu ska jag sitta här och ha det lugnt och skönt. Det känns alltid lite så här, man, det är inte riktigt behagligt att göra det. Därför är det mycket bättre att tänka så här. Vila är någonting man ska ge bort. Alltså, istället för att ge en blomma på någon sån här vacker högtidsdag, så ge bort lite kravlöshet. Ge bort lite avspänning. Säg, släpp det. Alltså, det kan smaka oändligt mycket godare än en middag på en fin restaurang. Att någon säger, släpp det. Vi struntar i att städa huset den här veckan. Ingen kommer märka det om 3 år. Jag lovar dig att vi hoppade över vecka 51, 2014. Jag lovar. Och när jag sa detta en gång så var min fru i lokalen. Och då så sa hon så här, jag tycker du ska ändra på det där. Istället för att säga att vi kan hoppa över städningen, så kan du säga, jag kan städa så slipper du. Ja, men det var ingen bra idé tycker jag. Jag håller kvar vid mitt originalmanus. Eller att kanske säga till det man älskar, res bort några dagar med dina väninnor eller din vän. Därför att vilan är så svår att ta sig, men den är så fantastisk att få som gåva. Någon gång så hörde jag när min fru fick i kyrkan kommentaren av någon som sa så här, men är det inte väldigt tråkigt för dig att Thomas är borta och far så mycket? Och då hörde jag henne svara så här, tråkigt, sa hon. Jag tycker det är skönt, sa hon. Och varför blev jag glad när jag hörde det? Jo, därför att jag vet att det kanske talar om att vi på något sätt har skapat det där rummet av vila, av tillit, av trygghet i varann. Att inte begära varann hela tiden, som gör att man kan känna att vi kan vara utan varann ibland. Det är bara gott, för vi längtar efter varann. Det är som om kärleken behöver den där avspänningen för att kunna vilja växa vidare. Och så det andra då, det är att i både judisk och kristen tideräkning så har det alltid varit viktigt att påstå att vilodagen är veckans första dag, inte den sista dagen. Och så här har det varit, jag vet inte hur det är i Norge med almanackorna, kalendrarna, men i Sverige var det fram till 1975 tror jag så att dag ett i veckan var söndag och sen kom måndag som dag två och så vidare. USA har det fortfarande så. Finns det en poäng med det? Ja, det tror jag. Jag tror att poängen är hur vi tänker om vilodagen och på det sättet hur mycket vikt vi ger den. Alltså, om man tänker ur ett skapelseperspektiv så är det ju solklart att ur Guds perspektiv så är vilodagen den sista dagen. På 6 dagar skapar Gud himmel och jord, på den 7:e dagen vilar han. Men ur människans perspektiv så blir ju bilden en annan. Därför att människan kom ju in i skapelseberättelsen på det 6:e dygnet. Vilket måste ha inneburit att när de första människorna är skapad, och så här får ju fantasin ta en iväg lite grann, så tänker jag mig att Herren Gud möter de här första människorna och han måste ju ha sagt välkommen hit eller någonting, för de är helt nya, de har aldrig varit där förut, de har inte funnits förut. Och så tänker jag mig att han kanske sa att ja, så här är det här stället upplagt, här borta har vi det och där borta står girafferna. Och sen kanske han sa att och så veckan ser ut så här. Och det vill jag ha sagt, att imorgon bitti när ni vaknar, då har vi vilodag på det här stället. Och märk att det sägs till 2 människor som ju inte har gjort ett skapandes grann. De har inte gjort någonting. De har bara plötsligt blivit skapade. Så här. Och av det kan man dra två slutsatser. Den ena är teologisk och den andra är vardaglig. Den teologiska blir för mig viktigare och viktigare för varje dag som går. Och det är att säga att när vi kom in i bilden, när människan kommer in i bilden, då är det mesta redan gjort. Tänk på det ibland. När vi kommer in, det mesta är redan klart. Vi behöver inte skapa den här världen en gång till. Vi behöver inte uppfinna den. Det har Gud redan gjort. Och i det finns det sjok att vila i. Allting hänger inte på dina skuldror. Att lösa livet, bygga livet, trygga livet. Gud har redan gjort det. Vi kan vila i Guds omsorg om sin skapelse. Vi är en del av den skapelsen. Och det andra är den vardagliga insikten att det kan vara klokt att börja vila innan istället för efter. Alltså att inte köra och köra och köra och köra och köra hösten igenom tills man stupar av trötthet i en tallrik risgrynsgröt någonstans vid första advent. Utan istället tänka, om det här är så viktigt, då vill jag få in det i mitt liv och i vår kalender först. Så att jag vet att det blir av. Annars tenderar nämligen bilarna att bli det som alltid hamnar sist. Liksom, när man har gjort allt, så här, ja, nu orkar inte jag mer, nu måste jag vila. Och då förlorar vilan någonting av sin kreativitet. Då blir det en slags livräddning istället för att bli den här ständigt återkommande kreativa platsen. Hela vårt språk i Sverige när vi pratar om vila offentligt berättar att vilan ligger i vår tanke hopplöst sist. Vi ska ta igen oss, säger vi. Vi ska vila i kapp oss. Vi ska återhämta oss. Allting säger att det har hamnat där bak. Och jag tror det finns en djup visdom i att tänka, nej, det här är viktigare än så. Jag ska flytta vilan från sist till först i praktiken i vårt liv. Och mitt vittnesbörd är att när jag tog det på allvar så förändrade det oerhört mycket i vårt liv. Sköt in ny kreativitet, sköt in ny energi på ett sätt som jag inte trodde att det skulle göra. Jag har hört det tillräckligt länge, liksom ofta nu, för att inte kunna, jag kan inte undgå se ett mönster, och det är följande att någon skriver på Facebook, jag vet inte om ni är med i Facebook. Några, jag är inte det. Och det är viktigt för mig att säga, men min fru är med och jag läser ganska ofta över axeln så här på henne, för jag tycker att det är fasligt intressant. Men jag är inte med. Men då har jag ju sett ett mönster där, och det är att någon skriver så här ungefär. Ja, efter en alldeles hopplös höst med alldeles för mycket arbete, alldeles för länge, så drar jag och de mina till Kanarieöarna en vecka och vilar i kapp oss. Och så utropstecken, det är ganska många där på Facebook. Och ja, ni vet, det här är den sortens intensiv vila. Man säger tokvilar i 7 dygn. Så det är hemskt jobbigt, kan jag varna er. Och så dröjer det ju inte många sekunder förrän de här gilla-knapparna börjar tända sig. Det är 100 gillar. Jättemånga gillar. Och sen kommer kommentarerna. Och de, vet ni hur de låter. Det är ett alldeles eget språk på Facebook. Då skriver någon så här. Fina du, står det. Så säger man på Facebook. Fina du. Det var du värd. Och det har du förtjänat. Och så har jag den smärtsamma plikten att meddela er att jag tror faktiskt inte att vilan finns i de kategorierna ens. Av att man förtjänar den eller är värd den. Det vore väl fruktansvärt om man bara kunde vila med gott samvete om man hade slitit sig halvt fördärvad. Vad finns då vilan i för kategori? Ja, jag tror att vilan är en plikt. Punkt. Den är en plikt som är så avgörande att man gör klokt i att hemfalla åt den minst ett dygn i veckan. Det kan låta oromantiskt, men om det räddar ens liv och ens kärlek och ens tro, så kanske det är värt att stå ut. Nu ska jag säga tack för mig genom att berätta att den som Jag har pratat hemskt länge, men ni ser ju vakna ut fortfarande. Nästan alla de två som har somnat. Jag ska inte säga vilka det är, men ni kan komma fram efteråt och prata om det om ni har behov av det. Men nu ska vi ära den som äras bör. Och så säga att den här boken hade inte blivit till om inte Lotta hade funnits, min livskamrat. Och för att det här ska bli begripligt så det är hon som har gett mig den absolut bästa bilden av vad som händer när man vilar. För att det ska bli begripligt så måste ni veta att den här kvinnan är en notorisk korsordslösare. Alltså kryssor tror jag det heter i Norge, va? Och varje kväll när vi har gått och lagt oss så löser hon korsord. Jag släcker alltid min lampa först. Hon löser alltid korsord. Och den här människan har en otrolig timing. För precis när jag ska somna, ni vet det där fantastiska ögonblicket när man har sagt godnatt och vänt sig åt sitt håll. Och så först försöker man somna och ingenting händer. Men sen rätt vad det är så det känns ju som om det, liksom, det släpper så här. Och nu åker man iväg. Precis då brukar hon luta sig över till mig. Och säger så här, du, säger hon, innan du somnar. En fisk på 4 bokstäver. Som börjar på H. Så här. Jag borde veta det, säger hon. Jag kan inte komma på det. Men du är ju bra på fiskar, säger hon. Ja, så ligger jag där och så tänker jag så här. En fisk på 4 bokstäver som börjar på H. Ja, det kan ju knappast vara något annat än en harr. Harr, säger jag. Harr, säger hon. Tack, säger hon. Sov gott. Ja. Och då kan jag omöjligt somna om. För då ligger jag och tänker på harrar. Och det är svårsovet. Men en kväll när vi har lagt oss, då hör jag hur hon tar sitt korsord. Tar upp sin penna. Men hon skriver ingenting. Och det blir ingenting. Och efter en stund så hör jag att utan att skriva ett enda ord så lägger hon korsordet åt sidan med en djup suck, säger godnatt till mig, släcker sin lampa och vi somnar. Kvällen därpå tar hon upp samma korsord igen. Alltså det som var helt omöjligt igår. Och jag hör att utan någon betänketid alls så skriver hon det första ordet. Ett ord till, ett ord till, ett ord till. Och när hon har skrivit 5 eller 6 ord i rask takt, då vänder hon sig om till mig. Precis när jag ska somna. Och säger hon så här, citat. Du, innan du somnar. Vad bra det är att lägga ett korsord åt sidan en stund. Så. För när man tar upp det, då kommer orden direkt. Så. Slut citat. Och då kunde jag inte somna om av ett annat skäl. Och det var att jag tänkte, jag är ju gift med en stor filosof. Detta är världsklass. Tänk om det är så här det är. På riktigt. Att vilans stora hemlighet eller gåva är att någonting händer där som inte händer så länge man liksom håller kvar det, utan man måste lägga bort det, man måste släppa, man måste sluta försöka för att det där ska hända. Det är kanske därför vi använder ordet rekreation när vi talar om vila, som betyder återskapelse eller nyskapelse, som om det i vilan gömmer sig inget mindre än ett skapelse under någonting som man inte kommer åt om man uppehåller sig enbart i veckans, skapelseveckans 6 första dygn. Någonting som man bara kommer åt, kraften av det, kreativiteten av det, om man tar vilodagen på allvar, om man tar vilan på allvar, då kommer man åt den kraften. Jag hade pratat så här i Torslanda, som är närmaste samhället till oss, där vi bor på Hisingen utanför Göteborg, så kom det fram en dam efteråt och jag ska ge henne sista ordet. För hon hade lyssnat på mitt föredrag och så hade hon skrivit en liten lapp till mig. Och Hon tyckte jag behövde ha den. Och man kan säga att det som stod på den lappen gick väl egentligen stick i stäv med allt jag hade sagt under en timmars tid. Men hon är värd all respekt, för hon är något på spåren. Så jag ger henne sista ordet. Det stod så här på lappen. Hon hade skrivit med så här lärarinnestil, ni vet. Stod det så här: spanskt ordspråk, : hur djupt att ingenting göra och sedan vila efteråt. Tack för mig. Tack.